Det här är en podcast från Cykelcentrum, VTI. Varför behövs ökad och säker cykling? Vem ska det vara bra för? Genom samtal med några av Sveriges cykelforskare försöker vi utifrån olika synvinklar belysa argument kring det här och skildra hur saker och ting hänger ihop. Stor kunskap finns om vad som behöver göras, men hur når vi dit och vem ska göra vad? Vilka insatser ser de krävs här och nu för att få fler att cykla säkert? Vi hoppas att samtalen kan inspirera dig som lyssnar. Kanske är du en del av lösningen. Jag som pratar med forskarna heter Sofie Helgesson, är samhällsplanerare och koordinator på Cykelcentrum. Välkommen! I det här avsnittet kommer vi prata om trafikanters beteenden. Varför behöver invånares resvanor förändras? Vad behöver du som i jobbet ska genomföra kampanjer tänka på? Vad motiverar människor till förändringar som att byta färdmedel? Jag sitter här tillsammans med Sonja Forward, forskningsledare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Och Sonja har 30 år bakom sig av forskning om trafikanters beteenden och har bland annat varit med i projekt om människan i staden och en handbok om kampanjer för att påverka beteenden. Varmt välkommen, Sonja.
Tack.
Fick jag med det väsentliga? Vill du fylla i med något?
Nej, men vi får väl se om vi hinner med allting. Det är en väldigt lång lista.
Ja, det får vi se. Hur ser det ut på ditt bord idag? Vad har du framför dig i den här perioden?
Ja, en sak som är väldigt akut just nu, det är att sammanställa en litteraturstudie om just det här med hur man ska förändra beteendet för att få det mer hållbart. Så det känns ju väldigt aktuellt att ha det här samtalet just nu. Mm.
Och Sverige har ju en av regeringen antagen nationell strategi som säger att vi tillsammans ska verka för att cyklingen ska öka och att cyklingen ska bli säkrare. Och jag tänker lite, hur behöver vi arbeta för att uppnå det ur ditt perspektiv?
Det behöver vi göra på många olika sätt. För första så måste vi ju få folk att vilja cykla. Och då behöver vi ta reda på vad är det för faktorer som påverkar om man vill cykla eller inte. Men vi behöver också titta på, om vi nu också i samband med det här, om vi nu har, alltså vi har ju klimatmål, då vill vi också minska bilåkandet. Då måste man också titta på varför tar man bilen när man skulle kunna cykla istället? Vad är det för faktorer som påverkar det? Och hur kan man få då de bilisterna till att välja cykel istället? Så vi behöver göra ett väldigt grundligt arbete för att ta reda på vad det är för faktorer som motiverar. Av den anledningen att visserligen finns det ju vissa styrmedel som kan vara tvingande, men vi behöver ju en kombination av frivilliga och tvingande åtgärder. Och ska vi komma åt de frivilliga, då måste vi ju se till att, att cykling blir det attraktiva, någonting som man vill göra. Och då måste det ju uppfylla de kraven som man har på en resa helt enkelt.
Just det. Du är ju lite inne på det här med åtgärderna och jag tänker på push and pull-faktorerna när det här gäller att ändra, för att försöka förändra trafikanters invanda resmönster. Vilka åtgärder kan anses mest effektiva? Vi säger piska och morot.
Kombination. För det är ju liksom ingen idé att bara ha en piska, att göra det svårt exempelvis att ta bilen om man inte har ett attraktivt alternativ. Jag tycker en intressant sak som jag såg precis nu, så skulle man kunna ha trott att bilåkningen hade minskat nu när bensin och diesel hade gått upp. Men det har det tydligen inte gjort, vad jag har sett precis nu. Och det visar sig ju då att när det gäller vissa saker, så om man inte ser att det finns ett annat alternativ, så är man beredd att lägga väldigt mycket på den här bilresan. Och samma sak när det gäller trängsel, det kan man också tänka sig, herregud, vill man ligga i köer till jobbet? Ja, men om alternativet inte upplevs som attraktivt så gör man det. Så att bara den här piskan räcker inte, utan det måste också vara så att det här andra upplevs som tillräckligt attraktivt som man är villig. Men sen kanske vi hinner gå in på det lite grann, att det beror ju också på hur stort motstånd man har till att cykla. Där befinner vi oss på olika stadier kan man säga. En del kan ju vara väldigt benägna, ganska lätt att få dem att börja cykla. Andra krävs väldigt mycket push.
Just det, vi kommer ju in på det som du säger, att det är en enorm bredd bland cyklister. Det är en heterogen grupp av trafikanter med helt olika startsträckor. Och jag tänker lite, om jag som lyssnare är tveksam till idén om att låta andra lägga sig i mitt val av färdmedel eller skapa begränsningar för mig som bilist till exempel. Du har ju din grund inom psykologin. Är det något som du som transportforskare vill föra fram då?
Ja, alltså en viktig faktor det är ju att man faktiskt inser att det är ett problem med det ökade bilåkandet. Och att man förstår att vi alla måste bidra till att sänka utsläppen. Och det är ju bara, det är ju en ganska stor grej. För vissa känner ju en uppgivenhet. Det kan vara så att man är medveten om att människan bidrar till klimatutsläppen. Men samtidigt så känner de, vad ska lilla jag göra? Det spelar ingen roll om jag parkerar bilen, det blir väl inte bättre ändå. Så att här gäller det ju att få alla att förstå att vad alla vi gör är viktigt. Vi är alla del i det här pusslet. Så det är ju liksom mycket marknadsföring och kampanjer kommer in redan där. Så att man ska förstå att vad vi alla gör är viktigt. Och även vad Sverige gör är viktigt. Det är ju också många som liksom utgår ifrån att lilla Sverige tittar på Kina, USA och Indien och alla de här länderna. Vad ska vi hela tiden gå i bräschen? Ja, men vi kan också vara rollmodeller för att visa att även ett välfärdsland med bra ekonomi kan göra mycket. Och det kan, sånt kan sprida sig till andra. Så att även ett land som Sverige och även du och jag bidrar till det här. Så att om alla har den här uppgivenheten att det spelar ingen roll, ja då är vi där vi är idag. Med stor risk att vi inte kommer nå det här 1,5-målet. Så att det är ju det första, att man förstår att vad vi gör är viktigt. Om vi nu kanske går in redan nu på att de här som inte ser de här problemen. Det finns ju idag väldigt mycket, om vi nu tänker sociala medier. Att vill jag ta in information om att det jag gör är helt okej, det finns inga problem. Då finns det ju en uppsjö av litteratur där ute och tweets och vad det nu kan vara för någonting som stödjer den uppfattningen. Även om vi nu kan säga att det är så gott som alla forskare är överens om att människan bidrar till klimatutsläppen, så kan det räcka med för en person att det finns en forskare som säger någonting annat. Och då är det ju den man lyssnar på för att inte behöva ändra sitt beteende. Så det behövs väldigt mycket för att få personer att förstå att det är ett problem och att vi behöver alla göra någonting åt det. Men sen en del i den här marknadsföringen innebär ju också att vi måste ju också sälja in det här alternativet på ett attraktivt sätt. Så att man ska vilja. Det ska inte bara kännas som att liksom, usch, hemskt, jag måste. Så att sälja in cykelresan som någonting positivt. Sälja in cykel i trafikplaneringen, cykel i staden som ett positivt sätt att få en hållbar stad med hög livskvalitet. Så där finns det ju många delar som man också måste tänka på, att man ska sälja in budskapet på samma sätt som man marknadsför en produkt. Vi säljer ju inte produkter med att tala om hur hemskt det är, utan vi säljer det med att här får du någonting bättre, någonting som du har glädje av. Och det är ju så vi måste sälja in det här med det hållbara resandet. Och vi behöver inte ljuga, vi kan fortfarande vara sanningsenliga, för det är inte negativt. Om vi nu tänker på stadsplanering, vi tänker på fysisk aktivitet. Och det finns ju massa positiva aspekter i det här. Så båda de delarna behövs.
Det är jätteintressant. Vi kommer in på nu också hur vi planerar för cyklister i Sverige idag. Jag tänker, vad ser du är de största bristerna?
De största bristerna, alltså, många städer säger ju att vi vill ha cykelstäder. Det tycker jag det har funnits ganska många år nu. Det varierar självklart var någonstans i landet vi pratar om. Men det görs mer och mer, det kan man konstatera. Men problemet är att man inte vågar göra det svårare för bilisterna. Det finns några enstaka städer som sticker ut som har gjort saker, gjort det attraktivt för cykling, gång- och kollektivtrafik och mindre attraktivt för bilen. Men så finns det många där man fortfarande är väldigt lätt att ta bilen, väldigt lätt att parkera mitt i stan. Så man försöker liksom tillfredsställa båda grupperna. Och då skulle jag vilja säga det att då egentligen ingen av dem blir tillfredsställda. För vi har inte, alltså ska man verkligen satsa på cykelstäder, då går det inte att ha lätt att ta bilen in till stadskärnan. Det är liksom, den ekvationen går inte ihop helt enkelt. Men det är många politiker som inte vågar ta det steget. Och det beror ju väldigt mycket på att de sitter i 4 år. De vill vara säkra på att de blir valda igen. Och då tror de många gånger på att ja, men om vi gör det svårt för bilismen, då kommer vi inte få att bli omvalda. Men då kan man ju också fråga sig, vilka är det de lyssnar på? Ibland är det ju så att det är vissa lobbygrupper som kanske inte är majoritet, men de har höga röster. Och då tror man då att det är de som är majoritet. Men återigen, då är det ju upp till politikerna att sälja in budskapet med varför de vill minska bilismen och vad de kan erbjuda istället. Och då är jag helt övertygad om att de fortfarande får sitta kvar. Men det finns en rädsla bland många politiker och det är ett jättestort problem. För det man har sett, jag har ju tittat på mycket av de här studierna när det handlar om åtgärder där man fokuserar på arbetsplatser. Man alltså introducerar resplaner och många av dem kan fungera väldigt bra. Om man ser till att man också tänker på hela resan. Det ska ju inte bara liksom vara hur man parkerar cykeln utanför arbetsplatsen. Att man kan duscha, det finns omklädningsrum. Det måste ju vara en säker väg från hemmet till arbetsplatsen också. Och då kommer ju direkt in det här med samarbete med kommunen. Så att det blir en bra infrastruktur. Jätteviktigt. Direkt, alltså arbetsplatsen kan inte själv lösa det här. En annan sak som man har sett då, det är ju det att om man försvårar parkeringen, tar bort parkeringar, avgifter på parkeringar, då får det effekt. Men om man inte tar tag i den delen, då brukar de här resplanerna inte få samma goda effekt. Och där kan vi se också det med morot och piska. Det finns ju studier som har tittat på att när man bara sysslar med morot så får de någon få procent ökning. Men tar man både morot och piska så får man en betydligt högre ökning utav det hållbara resandet. Sen kan man ju också tänka det att vi har hela tiden en växande del av människorna som bor i städer. Vi har det i Sverige. Fler och fler flyttar in till städerna även om man kanske kan se en liten utflyttning. Ja, men var ska alla de här bilarna tas? Jo, men då måste det ju finnas vägar så att det inte blir massa köer överallt. Var går vägarna då? Jo, då skär de igenom stadskärnan. Stadskärnan blir helt annorlunda. Vi får inte den stadskärnan man skulle önska. Där man kan faktiskt flanera, man kan gå och det finns alltså inga utsläpp eller väldigt lite utsläpp. Och sen, var ska de här bilarna laddas någonstans? Då pratar de om att man ska ta parkeringsplatser som man hade önskat skulle tas bort. Så att det blir större ytor för cykel. Ja, då kanske man ska ha laddstationer där istället. Ja, men då har vi ju inte löst någonting. Utan då är vi ju kvar på ruta 1. Att vi fortfarande har en stad som är planerad för bilen. Även om det är för elbilar. Men vi har inte löst problemet med stadsutformningen. Som gör det bättre för cykel och gång.
Men något som är roligt att uppehålla sig vid, som du var inne på nu, är ju den här visionen om vilken stad det skulle kunna bli. Det finns säkert många jämförande studier med andra länder och så här. Men vad har många trafikanter för preferenser när de liksom vill tänka sig in den drömlivsmiljön, liksom staden som...
Ja, så egentligen då kan vi gå tillbaka till vad det är för faktorer som påverkar att man vill cykla och gå. Och då kommer det in också, då kommer det in det här med vad är livskvalitet. Och då kan man se liksom att det handlar väldigt mycket om att det ska vara en miljö som är estetiskt tilltalande. Vilket innebär att både cykel och gång tar ju längre tid. Och då är man ju mer beroende av hur miljön ser ut. Eftersom att det gör då att den här tiden det tar inte upplevs som lika lång om den är varierande. Så det är en viktig faktor. Grönytor är också en väldigt viktig faktor. Inte bara det att vi kommer att ha mera regn utan också det att grön i sig själv är ju en färg som faktiskt skapar lugn hos oss. Och samtidigt också det så ger det bra luft och vi får också mångfald. Vi ska ju inte glömma bort liksom att det finns djur också och insekter som vi behöver. Så grönytor är också en väldigt viktig del. Men också för avkoppling för människor. Och sen också att man ser till att när det gäller cykel att det finns bra korsningspunkter. Man ska inte behöva cykla massa omvägar. För det vi har sett är ju det liksom att från A till B vill man att det ska vara så lätt som möjligt att ta sig. Och då handlar det ju om att vill jag över på gatan så ska jag kunna göra det på ett relativt enkelt sätt. Jag ska inte behöva cykla en lång väg och sen cykla tillbaka. Så många korsningspunkter, ett bra rutnät helt enkelt så att det ska kunna gå att komma fram lätt med cykel. Men sen är det att det ska vara bekvämt. Vi har ju visserligen nu elcyklar som är jättebra, vilket innebär att många kan cykla längre och även i städer där det är ganska backigt. Så det är ju också ett alternativ som gör att, och det har vi ju sett igen då med den här subventionen, så blev det ju väldigt många som köpte elcyklar som ställde bilen och började cykla istället. Så igen, där ser man ju också vad man kan göra med styrmedel i kombination med att det också är attraktivt när man väl sätter sig på den här cykeln. Det räcker ju inte med liksom att det, man kan kunna skaffa sig en cykel och sen när man väl är ute och cyklar så är det gångbanorna tar slut. Man vet inte var man ska ta vägen, det går inte att korsa vägen och ja, överhuvudtaget rätt krångligt. Då slutar man ju cykla helt enkelt.
Vad är det viktigaste man som tjänsteperson ska komma ihåg om man genomför en kampanj i syfte att få invånare att förändra sina resvanor?
Ja, det som du nämnde ju den här manualen vi har tagit fram och den är ju, alltså, den fick vi faktiskt uppdrag för att ta fram för att man, och inte så på EU-nivå, vi behöver jobba mer med kampanjer. Men de kampanjer som genomförs görs inte alltid på ett professionellt sätt. Det görs alltså inte utan personer som har den kunskapen som krävs. Och här behöver vi också samarbeta med andra. Men till att börja med så liksom ruta ett är ju, vilken är målgruppen? Eller vad är det för problem? Och i det här fallet då så kan man ju säga, jo men vi vill minska bilåkande till den här stadskärnan. Vi vill skapa en mer cykelvänlig miljö. Ja, det är liksom det vi vill lösa. Nästa är då, vilken är målgruppen vi vill vända oss till? Och som du nämnde tidigare då så är det ju självklart cyklister är olika. En del har preferenser med att det ska gå fort. Andra har preferenser att det ska vara behagligt. Det är mera liksom för att det är angenämt. Så det är olika. Även beroende på om det är fritidsresa eller arbetsresa så finns det olika preferenser. Men jag skulle vilja säga det att om man tar med alla de här olika faktorerna som att ett bra avstånd, stadsutformning, bra utbud, överhuvudtaget en flexibel, bra planering. Så att man ser till då att det går att omsätta det i praktiken. Så man tar reda på vad den här gruppen behöver och hur man ska kunna marknadsföra det till den här gruppen. Och sen så tar man fram budskap. Där man försöker då sälja in det här med att man exempelvis vill göra någonting attraktivt för cyklingen. Så man vet och uppfyller de här kraven som man önskar. Men här kommer också en fas in när man måste också testa det här budskapet. Man måste testa det för att se att målgruppen förstår det på ett sådant sätt som man vill. För vi är ju ganska bra på att liksom hitta på egna tolkningar av saker och ting. Och vi tolkar inte allt på samma sätt. Så det gäller att verkligen testa det för att se att det går hem. Att det inte bara är någonting om att så här ska ni göra, utan det visar också vad man kan göra istället och att det visar någonting. Man säljer in det på ett attraktivt sätt så att det känns möjligt, för det är en jätteviktig faktor. Och har man väl fått ett sådant budskap, då ska man ju fundera på, ja men var ska man placera det någonstans? Jag nämnde tidigare här med resplaner. Man har sett att göra det på arbetsplatser är faktiskt väldigt bra. För då kan man få den här direktkontakten med de anställda. Samt att man skapar en social norm för det goda resandet. Och det är en jätteviktig faktor. För vi är sociala varelser. Vi vill liksom känna oss omtyckta utav andra. Och tidigare var det ju så att det var skämmigt att komma med cykel till jobbet. Det visade ju liksom att man hade dålig inkomst och, ja, eller kanske inte ens kunde få körkort eller blev av med körkort. Alltså det var skämmigt. Det har ju ändrats. Idag har det ju helt klart högre status. Och därför är det ju bra också att göra det på en arbetsplats där man då liksom kan få den här gruppkänslan att på den här arbetsplatsen tänker vi hållbarhet. Här liksom jobbar vi för fysisk aktivitet, hälsa. Att ledarna är med på den båten också. De föregår med ett gott exempel. Och här har man det till och med sett så att arbetsplatser kan faktiskt tjäna pengar på att introducera resplaner. För du får mindre frånvaro och bättre hälsa bland de anställda. Så det är ett sätt att liksom introducera en kampanj i samband med att man gör olika saker på en arbetsplats. Men sen kan ju också det vara så att man tar reda på vad är det för media den här målgruppen vänder sig till. Ja, men då ser man till då att man pluggar in det här budskapet på lite olika ställen. Och det kan vara också lite, ibland kan det kanske vara mer visuellt, ibland kan det vara lite text beroende på vad det är för media man använder sig av. Men sen är ju också en väldigt viktig del, det är att göra för- och efterstudie. Och det är inte bara för att jag är forskare, utan det är faktiskt väldigt viktigt att ta reda på vilken effekt de här kampanjerna får. Och vi har ju tittat då på många olika kampanjer som har genomförts. Och de flesta av dem tyvärr genomför ingen utvärdering. Vilket innebär att då lär man sig ju inte av vad gick bra, vad gick dåligt, vad kan man göra nästa. Så det är en jätteviktig del. Och i samband med den utvärderingen, då räcker det ju inte med att man går och räknar hur många cyklister parkerar vid exempelvis en station före och efter. Man bör ju också ta reda på, har attityderna förändrats till cykel? Har den blivit mer positiv? Har normen förändrats? Upplever man att det är lättare att cykla idag än det gjorde igår? Med andra ord, här behöver man ju alltså självrapporterat beteende, inte bara observationer. För om vi nu tänker när det gäller en process att förändra individer, då kan det vara så att den här första kampanjen lyckades få dem att bli lite mer positiva till det här med att cykla. Och kanske förstå liksom att ja, men det är ändå rätt många i min omgängeskrets som tycker att det här är bra. Men om man ändå inte börjar cykla, då måste man kanske nästa steg ha en kampanj för att få dem att ta dem ett steg längre. Och det är också någonting vi saknar. Vi saknar bra utvärderingar, men vi saknar också att man jobbar långsiktigt. Så många gånger är det så. Ja, det finns pengar till en kampanj inom en kommun exempelvis. Men du säger sig själv, liksom, en kampanj får inte folk att gå den här resan från att inte sett problemet till att plötsligt ändra sitt beteende. Det krävs liksom en långsiktig plan. Så du gör en kampanj och sen följer du upp det med en annan och så följer du upp det med en annan dropp. Men sen också är det ju så att man måste på ett tydligt sätt visa att man gör saker i miljön som är bättre för cykling också. Och då kan man faktiskt få till ganska eller väldigt bra effekter. Men det är just den här långsiktigheten som många gånger saknas. Och att man testar de här budskapen ordentligt. Och att man gör det både formellt och informellt. Att man har den här kombinationen.
Just det låter som att vi har behov av en hel del kunniga på samhällsvetenskapliga metoder. Och
beteendevetenskapliga, absolut. Jo, men det är ju den kombinationen vi behöver. Att vi behöver jobba tillsammans med de som håller på med stadsplanering. Men vi behöver också sådana som kan det här med människan och motivera människan. Men sen också ekonomer som har det här med styrmedel och sådana saker. Och eftersom att det är så pass akut nu. Alltså, som sagt, du nämnde 30 år. Och jag har faktiskt jobbat 30 år med hållbart resande också. Och vi vet att den första COP var ju 1992 i Rio. Alltså de har pratat om det här väldigt länge. Nu säger man liksom att vi behöver göra 4 gånger mer än vad man har sagt tidigare. Alltså det är ingenting som vi bara kan skjuta på framtiden. Det är akut. Och därför måste vi ju till allting snabbt för att få till en förändring. Och då går det inte att göra lite plutt här och där, utan vi måste göra rejäla åtgärder för att få till den här förändringen som krävs. För jag bevar inför tanken om vi kommer över 1,5. Även 1,5 är mycket. Men om vi kommer över 1,5, alltså det är ett fruktansvärt scenario. Fruktansvärt scenario.
Så om de som lyssnar vill ha lite tips, den nyfikna, vad kan den läsa mer? Har du något du vill dela med dig av?
Och den här rapporten blir ju färdig snart, så den kan man läsa. Men sen finns det ju massor av referenser i den rapporten. Det finns mycket forskning som visar att det som jag pratar om finns stöd för att det faktiskt får effekt. Men som sagt, fortfarande är det så att vi behöver mycket mera utvärderingar.
Och handboken kan ju tillgängliggöras.
Ja, alltså den fokus på den var väldigt mycket på trafiksäkerhet. Och det är en sak som vi inte har pratat om egentligen. För det är ju också den här kopplingen med att öka cykling Om man inte också gör en säker infrastruktur så ökar ju det olyckorna. Vi måste till den här kombinationen med både och. Man ska ju liksom inte inbilla sig på att man sätter folk på cykeln för att få med fysisk aktivitet. Alltså vi vill ju inte få en högre utveckling med flera cykelolyckor. Så det är jätteviktigt, båda de här delarna. Men i den här manualen så finns det ju det här stegvisa hur man ska gå tillväga. Och det kan omsättas oavsett liksom vad det är för sorts kampanj du ska genomföra, så är det ju samma steg. Så den skulle jag faktiskt rekommendera, för den går igenom allt det här olika som du måste göra för att få till en bra kampanj. Sen gjorde vi faktiskt en kampanj också för att öka cykelhjälmsanvändningen. Vi har inte nämnt cykelhjälm, men det är också en viktig del. Vi gjorde en kampanj där vi faktiskt använde oss av den här riktlinjerna från CAST i den kampanjen, riktad till en arbetsplats, precis som jag pratade om. Och där kunde vi se då att attityderna blev mer positiva. Normen blev mer positiv då. Det fick ingen jättestor ökning i cykelhjälmsanvändningen. Men precis som jag sagt tidigare, det var ju ändå en push i rätt riktning. Nu har vi inte gjort några flera sådana, för vi har inga egna pengar. Men det man skulle önska då, det är att göra en till för att få en ytterligare push och ytterligare push. För att öka cykelhjälmsanvändning. För det är ju helt klart att det är en jätteviktig faktor för att få ner olyckorna eller skadorna i samband med en olycka.
Det får bli det sista för idag. Jättebra att du nämnde de här rapporterna och handboken. Sonja, vill länka dem så att lyssnarna kan ta del av det där. Och vi önskar dig stort lycka till i kommande forskningsprojekt, Sonja. Tack så jättemycket för vi fick ta del av dina erfarenheter och forskningsresultat.
Tack så mycket att du bjöd in mig.
Då vänder jag mig till dig som lyssnar nu. Vad kommer du göra som resultat av att du har tagit del av det här avsnittet? Vi hoppas att du fått med dig några tankar och idéer. Och gilla och dela inslaget om du tycker det gav dig något, så att fler får ta del av innehållet. Vi på Cykelcentrum vill rekommendera ett av våra webbinarium som heter Hur får vi fler att börja cykla? Det här hittar du på vår hemsida cykelcentrum.vti.se under fliken forskningsresultat. Och via vår hemsida kan du också bli prenumerant på vårt nyhetsbrev. Och vill du kontakta oss som producerar podden, mejla då till podd.cykelcentrum@vti.se, och då stavas podd med 2 d. Tack för att du har lyssnat.